Uppskattar du min podd? Stöd då vårt arbete med insamlingsstiftelsen Kvinnor och hälsa genom att följa länken nedan och sätt in ett bidrag. Och det är upp till dig vad du vill ge oss. Pengarna kommer att gå till medicinsk forskning på det som är kvinnors hälsa. Och varje år delar vi ut stipendier i Kvinnor och hälsas namn som har 90-konto.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I dagens podd har jag som programvärd bjudit in journalisten och ambassadören för 1,6 och 2,6, Pamela Andersson. En härlig kvinna som vi ska prata mer om längre fram i programmet. Och idag så har vi två gäster och det är professor Mia Kivipelto, expert på Alzheimers sjukdom och ingen mindre än Lill Lindfors. Denna underbara, fantastiska människa. Hon berättar lite om hemligheten, hur hon kan vara ett sånt biologiskt under. Samma esprit och otroliga livsglädje och aptit fortfarande trots att åren går. Och inte bara det, vi pratar om mycket, mycket mer. Så var med och lyssna du också. Du lyssnar på Alexandras Nära ditt hjärta. Idag så har Pam och jag, Alexandra, nöjet att hälsa välkommen till ingen mindre än vår fantastiska ambassadör, Lill Lindfors, och ifrån vetenskapsgruppen, professor Mia Kivipelto.
Hej, säger jag som är Lill.
Och hej, säger jag som är Mia. Trevligt att vara med.
Och vi är så himla stolta att ni är med. Ni är ju drömgäster i min och Alexandras podd. Och jag tänker börja med att vända mig till dig, Lill. För jag tycker ju att du är ju en ikon i den svenska musikvärlden. Och det har ju varit ett ganska jobbigt år för oss alla. Och jag vet att många artister har kanske haft det väldigt svårt med tanke på att man inte har fått uppträda inför publik. Hur har det varit för dig?
För mig har det varit som för många andra. Jag bor ju på Öland, så jag kom ner i mars 2020 i vinterkappa och skulle stanna bara hemma en vecka. Och då utbröt pandemin redan. Så jag har i 1,5 år bott på Öland. Ja. Jag har gjort några enstaka besök i Stockholm, men jag har ju inte jobbat.
Nej.
Jag har bott där med maken, eller jag har bott där med H-gruppen kallar jag det för. Höns, hund och husbon. Det har jag levt med under 1,5 år.
Med så mycket djur alltså. Höns.
Ja.
Är det nytt eller har du haft det tidigare på Öland?
Det har vi haft. Det är mest maken tror jag som har.
Ja.
Han ville ha höns. Han upplever sin längtan till att ha en bondgård. Det har han gjort. Vi har haft kor och vi har haft får. Och nu har vi fiskar. Men det börjar på F så de gick inte med i gruppen.
Det blev fel då. Men häst.
Häst har jag haft. Ja just det. Då skulle det bli 4.
4H.
4H.
Det finns något som heter 4H.
Ja det finns
det. Det är ju ett väldigt bra koncept. Ja, 4H-gårdar.
Men där har jag bott då, Svålan, i karantän. Vilket har varit... Vad tänkte du?
Ja, och hur har det varit skulle jag säga?
Blandat kan jag säga. Delvis har det varit skönt att ha tillgång till natur. Att kunna ta långa promenader längs havet med hunden. Och lära känna maken lite bättre. Nej, det har varit... Den ena delen har varit väldigt positiv i den rörligheten som jag har haft tillgång till, kan man väl säga. Men det här stimulansen som man får i sällskap med andra genom att bara kunna sitta vid ett middagsbord och tala om olika ämnen och kunna använda språket, tycker jag, det har jag saknat väldigt mycket. Mm. Även om Anders och jag och min make pratar och diskuterar artiklar och följde Trumps resa där till Kapitolium. Men jag menar, den här stimulansen som man får när man pratar och är tvungen att formulera sig. Mm. Och sitta och skämta och skratta och ja, umgås, den här sociala delen. Det har jag, tycker jag gjort att ja, det är någon del av hjärnan som har varit i vila, tycker jag. Vi kallar det för det. Eller också. Mm. Det är som en, hjärnan har varit som en schweizerost där man tänker att det är ost, men så är det stora hål istället.
Mia, då måste jag fråga Mia direkt. För du nämnde för mig att vi håller bland annat på med en kommande bok om det här med hjärnan och så. Hur känner du igen det här att under pandemin att människor upplever det här med att man tycker att hjärnan har varit som i träda eller i vila? Eller?
Hjärnan har varit i karantän.
Ja, det kan man säga absolut. Det är många som upplever precis på samma sätt. Och jag tänker bara själv. Jag har rest väldigt mycket. Forskningsvärlden idag är väldigt internationellt. Det är resor, det är man möter folk från hela världen. Och nu plötsligt, hela året, man jobbar hemifrån. Man har inte den här samma interaktionen och utmaningar, nya idéer. Man blir kanske effektiv på något sätt vad man tänker forskningen. Man saknar någonting. Så att absolut, jag håller med. Det har varit ett annorlunda år. Och vi har faktiskt till och med rapporter. Vi har forskat. Jag som forskare vill alltid forska nya saker. Så vi ville förstås forska. Vad har pandemin gjort för folk? Inte bara den här direkta effekten att man blir sjuk av corona. Men den här lockdown att man är inne. Och vet ni vad? Det var intressanta siffror. Ungefär 20% upplevde att minnet hade blivit sämre. Man hade mer hopplöshet, man var lite mer så här ångestfylld. Olika känslor bara därför att man har inte den här vanliga interaktionen vad man brukar ha. Mm.
Precis, jag håller med om det här. Därför att och framförallt om man är van, som jag är också väldigt van att ha en framförhållning, jag ska göra en konsert någonstans eller jag ska medverka i någonting, så innebär det att hjärnan håller på och jobbar på att tänka ut, vad ska jag göra? Alltså effektiviteten försvann, eller tvånget att vara effektiv, som jag måste, vi ska ordna noter, vilka musiker ska jag ha, vad är det för sammanhang och så vidare, så vidare, så vidare. När hela den delen, en akt, en av de mest aktiva delarna i mitt liv, kan man väl säga, liksom försvann. Och så tycker man att ja, men du kan väl skriva, du kan väl göra saker och ting hemma. Men den här stimulansen eller tvånget att bli klar på fredag med en konsert, allt det här försvann, det här som knackade på hjärnan.
Men det var ju skönt, Mia, tycker jag, att få höra att 20% i alla fall upplever att de har blivit mer glömska. Jag tror att det ger tröst till många. Så att vi
man behöver inte vara orolig om man känner så. Det här har varit ganska sällsynt att man plötsligt från det här aktiva livet kommer vara så att man är inne i sitt rum och har inte samma möjlighet. Tack och lov, vi har det här digitala verktygen och vi har kunnat ha kontakt på något sätt. Men jag tror inte riktigt det är samma sak när man inte kan träffas rent fysiskt och ha den här med oformell diskussion. Så att det tror jag saknas. Och vad jag tror kommer bli säkert för framtiden är någon typ av hybridmodell. I bästa fall kommer vi använda mer digitala verktyg och det är bra för många äldre. Vi kan nå flera. Men jag tror absolut att vår hjärna gillar också den här riktiga sociala möten när vi kan diskutera, prata, skratta, umgås helt enkelt.
Ja. Och det är klart att man läser ju av varandra på ett annat sätt när man sitter tillsammans, när man möts än när man sitter på Teams och Zoom till exempel, de här digitala mötena. Mm. Men det har varit roligt tycker jag att lära sig att jobba med Teams och jobba med Zoom. Mm. Det var ett nytt teknik vinning.
Ja. Yes. Tycker du också det, Pamela? Förlåt.
Ja, men jag tycker också att det har varit lärorikt. För jag är inte heller jättedigital. Jag är en sån här som gillar att hålla i papper som prasslar när jag läser tidningar. Och riktiga böcker som man vänder blad och gör hundör på när man vet vad man ska börja nästa gång. Jag är inte en sån som vill ha böcker och sånt på paddor. Mm. Så att jag håller med dig, Lill. Det har varit spännande att lära sig Teams och Zoom och allt vad det heter. Och jag tror nog också att vi kommer att vara så här.
Ja, fantastiskt. Jag måste bara slänga in här, eftersom vi ju ändå har många medlemmar som ni vet runt om i hela landet. Och även i Norge och Danmark nu. Men hur som helst, att bli digital för många har varit precis det Mia påpekade. Även många äldre. Mm. En helt ny fantastisk värld. För att många har lärt sig och helt plötsligt, oavsett var du bor, så kan du ju vara med och uppleva saker och träffa och lyssna och även i en chatt ställa frågor och få direkt svar som de inte har kunnat förut när man då är på ska ta sig till ett seminarium som ligger 10 mil bort eller 15 mil bort. Det går ju inte. Eller en konsert för den delen. Så att jag menar, det är klart det är mycket positivt, men det är ju inte det riktiga mötet. Och det är klart att vi saknar det. Visst gör vi det.
Men jag är nyfiken på, Mia, om du har någon kommentar på. Jag tänker att vi är ju som människor vana. Alltså vi är vana att läsa av varann. Och det har varit viktigt för vår överlevnad. Vi har kunnat så att säga tolka minspel. Det här har vi med oss att kunna läsa av andra människor. Och det här håller lite på i vår värld som den är nu på att försvinna.
Det är spännande. Jag tänkte precis som att det är inte lika lätt att ha den typen av att läsa varandra och det här sociala spelet digitalt. Kanske vi lär oss, vem vet, och jag tänker yngre generation som har så lätt. De har sina iPads och de håller på att kommunicera så, men är man inte vana vid med den, det kanske är svårare. Jag tror nog att det är otroligt viktigt för människor att ha kvar även det här riktiga sociala spelet. Så jag hoppas att det här digitala världen tar inte helt och hållet över detta. Igen, jag tror det här hybridmodellen, vi kan effektivisera, vi kan nå flera. Men ändå den här sociala spelet som gör vi mycket, att vi är människor. Vi har mycket den här sociala, emotionella där när vi ses och kan träffa varandra. Det såg vi också mycket i fingerstudien som vi har gjort, att mycket av effekten när vi intervjuade våra deltagare, vad gillade ni mest i studien? Och det var det här sociala samspelet. De fick träffa andra, de vill prata lite om det var tufft med träningen, någon var orolig för sitt minne. Och jag tror inte alla skulle ha gjort det om vi skulle ha bara haft den här digitala plattformen. Så kunna också dela sin oro och känslor, dela positiva och negativa erfarenheter var otroligt värdefullt för fingerstudien.
Mm. Berätta lite om fingerstudien, för jag vet inte, jag är inte insatt i det.
Mm. Ja.
Eller nej, jag har inte hunnit så långt än, så jag berättar jättegärna om fingerstudien. Jag började fingerstudien ungefär 10 år sedan. Det var den första studien i hela världen som visade att det går att förebygga minnesproblem med livsstilsförändringen. Varför det heter finger är att vi paketerade ihop 5 olika åtgärder. Så det är som en hand och 5 fingrar. Fysisk aktivitet är en viktig finger. Sen är det kost, mångsidigt hälsosam kost. Sociala aktiviteter, där kommer det här med socialt. Och fjärde är hjärngymnastik, all typ av kognitiv stimulans. Och sen det femte är det här med hjärt-kärlrelaterade riskfaktorer. Ta hand om blodtryck, kolesterol, diabetes, försök undvika fetma och övervikt. Så allt som är bra för hjärtat är bra för hjärnan. Så det är 5 olika åtgärder som vi paketerade ihop och gav det här till folk för 2 år. Och fantastiska resultat. Minnet blev bättre, snabbhet, planeringsförmåga. Folk klarade bättre vardagen. Inget läkemedel idag har kunnat ge sådana effekter vad det här livsstilspaketet Finger har gett. Och nu sprids Finger i hela världen. Jag hade förra veckan ett möte med 40 olika länder, Worldwide Fingers. Och där hjälpte det här med digitala verktyg, därför att även många länder som annars inte skulle ha haft möjlighet att vara med kunde delta och dela sina erfarenheter. Hur ska man anpassa Finger i Indien eller i Japan eller någon annanstans? Vi kommer lära så himla, himla mycket där. Så jag är så glad och inspirerad. Och det är fantastiskt att vi kan göra någonting redan idag för hjärnhälsa.
Vad roligt! Och det måste ju vara intressant hur man följer upp det här i olika länder. Det förstår jag. Eftersom också det man äter och det man är van att... Det sätt som man är van att röra sig på är ju också helt olika i olika länder.
Absolut, och vi fick så roligt exempel. Det var Filippinerna som kom med nu första gången när vi hade mötet förra veckan. Och det var framförallt det här med fysisk aktivitet och musik. Jag tänkte till dig att musik kommer mer och mer med fysisk aktivitet. Dans, de hade försökt lotta personerna till olika grupper att någon fick dansa och någon fick inte dansa. Men gissa ni, alla ville dansa så det gick inte att genomföra studien. Men jag tror att det kommer också igen det här med jag tänkte dans som ett exempel. Då är det fysiskt, det är musik, det är avkopplande och det är också socialt. Så att den kombinerar alla de här nyttiga egenskaperna. Alltså, vi kommer absolut lära oss mycket från fysisk aktivitet men även mat förstås. Det är så olika vad man äter i hela världen.
Jag jobbar ju på Topphälsa där vi har massa träningsresor. Och på varje resa har vi alltid danspass. Därför att jag har också märkt att folk blir så mycket gladare om de får dansa, lyssna på musiken och röra sig. Och det är alltid, alltid dans. Och vi har med många från de här Let's Dance-instruktörerna.
Och där har ju vi, som du vet, din kollega då, eller din och Lins kollega, Malin Watson i vår dörstrupp. Som nu har vi haft 2 eller 3 gånger så ger vi den här en veckas kurs för 1,6 och alla andra som vill förstås. Mm. Där man lär sig dansa en dans om man vill om dagen. Men sen kan man portionera ut det så man behöver ju inte dansa liksom 7 dagar i veckan. Man kan ju ta det på en månad eller sådär. Men det är fantastiskt och det är så kul. Och alltid, jag håller med, alltid när man börjar dansa. Du ler nu när vi talar om dans. Lin sitter här och ler nu. Och jag med. För man blir, och Pamela med, man blir så himla glad. Man tänker dans och musik i kombination. Alltså, wow. Jo, jag måste bara säga till Lil då. Det här med, eller hur Pam? Det här med musik och sång. Alltså jag tycker, nu är ju det här en podd, men jag måste få säga det, att Lil är ju alldeles strålande. Du ser ju så otroligt fantastisk ut. Jag menar, ålder är bara en siffra, men ändå. Både du och jag är ju liksom trots allt lite äldre om man säger.
Ja,
och det syns inte på dig. Och jag bara tänker, det måste ju vara ditt livselixir.
Ja, och en viss genetik spelar in också.
Okej.
Det gör det. Men jag tror att när ni frågade mig i morse då och tyckte att jag såg så pigg ut. Och det beror på naturligtvis att det händer en väldigt massa saker när jag framträder, när jag går in på en konsert. Mm. Så måste jag ju gå in med full energi. Mm. Vilket i sin tur naturligtvis påverkar hjärnan. Så jag tror att det spelar en stor roll. Mm. Och sen tänkte jag när vi pratar om musik och att dansa. Det finns ju många som kanske inte kan stå upp och dansa. Men jag menar att man kan sitta och så kan man rytmiskt knipa med skinkorna. Och så kan man sitta och röra sig. Skumpa, det brukar jag göra ibland när jag sitter och kör långt i bil. Så sätter jag på musik och då sitter jag och kör. Och måste ha händerna på ratten och foten på gaspedalen. Men då sitter jag och kniper med skinkorna. Så sitter jag och skumpar lite lätt.
Man kan ju vagga, ja, man kan vagga lite med överkroppen, lite försiktigt.
Ja, även när man sitter och rör sig. Små rörelserna är ju också väldigt betydelsefulla.
Jag tänkte det vad du sa just Lilla, att det är äldre man blir, det har forskningen också visat, att vi kallar det i forskningsvärlden psykosociala eller psykoemotionella faktorer. Betydelsen ökar för hjärnhälsa men även för generell hälsa. Är man glad, har man meningsfulla relationer, känner man sig att man behövs och kan göra någonting, det ger så otroligt mycket. Så det är inte bara biologiska faktorer, inte bara blodtryck och hälsa, men viktigare och viktigare äldre man blir att hitta de här positiva spiraler. Och det är också i finger, det var inte finger som gjorde att ni måste göra så, utan det var mer hitta glädjen, göra någonting vad jag vill och trivs. Men vi alla är olika, vi alla är individer, så det tror jag är väldigt viktigt att ni precis beskrev. Ett levande exempel. Ja.
Men Lill, vad är hälsa för dig generellt sett? Inte bara det här med musiken. Hur tränar du? Tränar du överhuvudtaget mer än att gå ut med alla djur?
Jag tränar, jag tar långa promenader, det tror jag är bäst. Sen går jag fort.
Ja.
Jag går fort, det är liksom ett beslut som jag har tagit. Att även om jag ska gå härifrån till, ja, vilken att handla mjölk.
Ja.
Så går jag, och jag kallar det för att gå med skinkorna. För väldigt ofta så går vi från knät och ner. Vi går och sätter fötterna, och det vi brukar, vi använder oss inte av övrig muskulatur än det som kan ta oss framåt ett steg. Men så fort vi börjar tänka att vi går med häl, vi sätter i hälen som ju minskar möjligheten, eller inte möjligheten, men risken att ramla när man är äldre och är, så att, där rörelseförmågan är begränsad. Så tänka att man ska gå med hälarna och ta stegar, Masai-promenad. För då är man tvungen, om man ska sätta i hälen, så använder man även skinkmuskulaturen och lårmuskulaturen. Så att det finns ett enkelt trick att när man nu går, se till att gå med kraftfullhet. Även om det bara handlar om 50 meter. Mm. Och man behöver inte ta jättestora steg, det är bara att man tar steg med benstyrka.
Jag tänker så här, vi får genast, Pam, vi får introducera nu i höst här skinkpromenad.
Ja!
Jag tror det kommer bli alldeles utmärkt. Skinkpromenad, och så gör man minipaus när man då tar små danssteg.
Ja. Och så får vi sjunga för oss lite då och då.
Ja, det blir strålande det här. Vad säger du, Mia?
Låter bra. Jag tänkte också, vi håller på att skriva den här boken Hjärnhälsa på dina fem fingrar. Och det här med fysisk inaktivitet har blivit vanligare och vanligare. Det är också något som har ökat nu under pandemin. I den här forskningen vi gjorde, det visade sig att 30% är mindre fysiskt aktiva, därför att man sitter med hemma, man går inte till jobbet. Så stillasittande har blivit en ny rökning, man kan säga. Det är så himla vanligt och farligt. Vi sitter alldeles för mycket framför datorn. Så kan man göra något sånt, gå ut och ha 10 minuters promenad med stora kraftiga steg som ni beskrev. Fantastiskt bra.
Ja, och tänk den här, det brukar ju din kollega Maj-Lis ta till den här, hon berättar ju om den här mannen som faktiskt, det var en man men ändå 93 år, som hade börjat, för han kände sig både glömsk och trodde väl att han hade begynnande Alzheimer eller kanske Alzheimer. Men så hade någon givit honom rådet att börja gå i trappor. Och han bodde på tredje våningen, tror jag det var. Men i alla fall, han började gå i trappor. Ni har väl läst eller hört om det här. Jag tycker det är ett sånt otroligt fint exempel. Ja. Att efter en tid, några månader med trappträning, som det ju faktiskt blev för honom. Och det var ju strångt, eller hur? Ja. Så helt plötsligt så, han glömmer inte nycklarna i låset längre. Han minns för han har glasögonen. Och han har verkligen tränat upp minnet.
Ja.
Så tydligt alltså.
Ja, Och det har vi också, jag tänkte fysisk aktivitet är som ett mirakelmedicin. Den innehåller så mycket, det ökar blodflödet i hjärnan, det kan öka att nervcellerna mår bättre, olika substanser i hjärnan ökar. Det innehåller så himla många olika medel, man kan säga att det finns inget läkemedel. Eller om vi skulle göra ett läkemedel som innehåller allt vad fysisk aktivitet har, det skulle vara mirakelmedicinen bestseller. Och igen, det behöver inte vara maraton alltid. Man kan gå upp trappan, man kan gå upp från stolen, gå 5-10 minuter att få upp den här pulsen och rörelsen.
Mm. Jag tänker på det, Lill, som du sa, att du går snabbt och med långa steg, även om det bara...
Nej, inte alltid med långa. Jag säger att man måste inte alltid gå med långa steg.
Nej.
För då känner jag att då protesterar någon och säger, men jag kan inte gå med så långa steg.
Nej.
Utan viktiga är att man gör med... Går stegen med kraftfullhet då?
Ja.
Jag tar långa steg därför jag har ganska långa ben.
Hon har långa ben.
men jag tänker för att locka till. Och vad jag har gjort ibland när jag kommer upp på morgonen och är i köket och ska förbereda frukost. Eller jag ska äta frukost. Eller gå, mm. Då kan jag sätta på musik som är rytmisk. Och jag står bara på plats och skakar. Man behöver inte ta avancerade steg. Mm. Utan bara att man står och hoppar. Vad ska jag kalla det för? Hoppa. Eller det här som jag talade tidigare om. Skink, dra ihop skinkorna. Mm. Men att få till en rörelse som inte i sig tycks vara särskilt krävande. Just därför kan man bara... använda sig av det. Jag gör det, sätter på den här musiken som jag gillar så att jag rytmiskt kan röra mig på rätt.
Ja. Ett tips ibland är, kommer ni ihåg, det vet du vilken artist det är som gjorde den här gruppen, en svensk grupp som gjorde den här ett steg fram, ena armen fram och andra fram, armen fram, kommer ihåg? Och snurra lite grann. Alltså det är väldigt, den är inte alls särskilt snabb, men den är så himla rolig för den går igenom hela kroppen. Vad heter de? Mora Träsk heter
den.
Mora Träsk. Ja. Och den kan man leta rätt på och spela. Eller spela vad som helst förstås. Det kan vara handboll eller schottis, jag håller med. För jag brukar göra likadant, men ibland när jag känner att nu måste jag faktiskt få riktigt rejäl omgång, då sätter jag på Barry White. Och så dansar jag så här, du. Och så drar jag igång.
Jag brukar sätta på Weather Reports Birdland.
Oj.
För den har en sån här Weather Reports med en grupp.
Ja.
Men låten heter Birdland. Dum. Ja, den är sån här, som en puls som går.
Ja, nu har vi fått hälsotips här.
Ja, men det är fantastiskt. Men jag tänker också, Lilla, att nu är ju förhoppningsvis pandemin på väg att försvinna något i alla fall. Vi öppnar upp här i Sverige och då öppnar vi upp även scener. Jag har bara förra helgen varit på livemusik, vilket var helt fantastiskt. Där får sitta och lyssna framför en scen. Och du kommer väl också igång, eller hur? Jag har hört att du ska uppträda på Soliden bland annat.
Ja, på Soliden. Jag har redan gjort det. Jag hade en konsert på Soliden på Öland.
Mm. Och hur kändes det att stå inför publik igen?
Det var lite ringrostigt tyckte jag kändes. Men det handlade ju också om att komma åt de här kartoteken när man har lite berättelser. Och sådana där saker mellan prat. Jag pratar ju mycket mellan låtarna. Och det kunde jag känna lite, vänta nu, brukar jag säga sådär? Eller vad? Nej men jaha. Sen så småningom så kom jag in i järnvindlingarna och så löste det sig. Och rösten också, den har jag ju försökt att hålla igång, för det går inte att gå direkt in och sjunga, det går inte.
Nej.
Men hur tränar man rösten?
Vi måste... Ja, precis.
Hur tränar man rösten? Berätta.
Man kan, man tar skalor. Du 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 du. Och jag kan göra ta olika steg, inte bara A egentligen på O. Och sen har jag någonting som heter fonationsrör som jag tänker att det måste ju Det vet Mia vad det är. Fondationsrör som är ett rör som du blåser i. Som är fantastiskt just om man ska försöka träna lungkapaciteten. Mm. Och det har ju varit viktigt om man har varit sjuk i covid. Mm. Att, men även annars också så är det antingen så kan man bara blåsa i. Alltså man blåser i en flaska med vatten. Ja. Och det finns ett motstånd när man blåser. Man måste anstränga lungorna. Sen kan man då samtidigt kan man utan för mycket press kan man göra alltså bubbla i det här fonationsröret. Så kan du också mjuka upp stämbanden.
Och det gör
men man får inte göra för hårt. Ja, det är vad jag jobbar.
Gör du det varje dag? Eller?
Så sitter jag vid pianot och hittar på lite olika. Mm. Ja. Gärna vals, tror jag. Jag vet inte varför det är vals.
Har du skrivit ny musik under det senaste året?
Nej, det har väl någon låt jag har skrivit musik. Jag sitter mest för att lalla.
Du var med, jag vet att du var med och hjälpte
ja, just vad heter det. Hon? Hon heter så mycket.
Vår ambassadörskollega
Jenny
kommer strax. Men i alla fall,
heter hon inte Linda? Heter hon. Jo, Linda Rapp.
Linda Rapp, tack. Du var snabbare. Varsågod, 10 poäng. Linda Rapp. Och det handlade om en sång som hon ville... det får du berätta, för du deltog ju. Så du skrev om den, eller hur? Lite grann.
Mm.
Ja.
Berätta.
Skulle den användas för? Du får berätta.
Den skulle jag använda. Det var ju tanken att musiken förenar oss. Att vi kan resa runt om. Vi kan resa runt i hela världen. Och så kan vi mötas på musikens estrad kan man väl säga. Eller musikens. Mm. Därför att musiken har ett språk. Är ett gemensamt språk. Vi kan,
Och det var till förmån för en artistskola som är för barn och ungdomar. Som heter Mobilt. Som Linda Rapp och hennes kollegor driver. Och där vi 1,6 också har försökt att vara med och stötta och stödja på olika sätt. Så vi brukar ibland göra upprop på sociala medier och säga att sätt gärna in en slant. För att just det här med att barn, unga behöver ju få möjlighet att utöva musik och sång. Och det har ju tyvärr monterats ner så mycket i skolorna.
Ja,
eller hur?
Ja.
När jag lyssnar på det, jag tänker just allt som händer i hjärnan när man, alltså musik, man sjunger eller lyssnar på musik och det händer så otroligt mycket. Och jag börjar nästan tänka att vi borde läcka till det här med musik till mitt fingermodell eller i alla fall ha starkare det med där. Därför att det är även när man börjar få Alzheimer, man vet att många som har spelat mycket kan fortfarande spela. Den delen av hjärnan försvinner inte, man kan fortfarande göra detta och njuta av musiken. Vi vet att musiken kan ha otroligt mycket lugnande effekter, minska många beteendemässiga symptom. Mm. I vissa delar av världen använder man musik mer som en terapi. Och jag tror att det är också ett något område som vi skulle kunna jobba mer framåt, verkligen mer systematiskt använda alla de fantastiska möjligheterna musiken har. Både att förebygga men även behandla om hjärnan börjar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Absolut, jag är alldeles övertygad om det, för att det finns ju hos oss mottagligheten för toner och musik. När jag som reser eller har rest väldigt mycket och flugit mycket. Och så sitter man plötsligt med ett barn, alltså vid sidan om, som bara skriker och föräldrarna blir svettiga och blir ännu nervösare och barnet känner av den här nervositeten. Och då har jag faktiskt börjat sitta bara, och så har barnet tystnat. Det här är någonting som jag också har med oss. Tonfallet.
Fascinerande, verkligen. Och jag vet, jag var med på ett experiment som gjordes just med äldre, som lite funktionshindrade människor som också hade börjat var lite dementa, som man sa. Så var det då en musiker, en trummis, som hade kommit på att han kunde stimulera det vi nu talar om, stimulera dem att komma ihåg musik och komma ihåg, och så gav han dem två, man fick inte grytlock för det hade förmodligen blivit för mycket oväsen, för det var en grupp på kanske 25-30 personer, men däremot fick man pappskivor, så alla fick två pappskivor, och så stod han som en dirigent och så sa han att nu gör ni som jag till musik, och alla fick då börja dirigera så här. Och det var helt otroligt att se hur, först var det så trevande, ingen vågade liksom, men sen efter en stund så glömde alla sina hämningar och till sist så satt alla de här människorna i salen och var dirigenter, och det var strålande att se. De levde sig in i musiken, som jag tänkte, så underbart.
Ja, fantastiskt. Och se dig också, Alexandra, när du sitter här och dirigerar. Det ser ju inte lyssnarna, men det är, man blir glad bara när man ser det. Men om du får välja då, Lill, vilken musik skulle du välja då till nya konserter? Är det så att du tar några gamla slagdängor, eller vill du hela tiden göra nytt? Har du något program som du alltid kör, eller hur tänker du när du planerar?
Jag varierar väldigt mycket, det beror på sammanhanget också. Sen är jag ju sugen på nytt, och sen så vill publiken höra de här gamla dängarna, men de brukar lägga in på slutet. Jag är råd av att försöka hitta någonting som berättar någonting som också, som också kanske... Ja, som man själv... Människor upplever ju också naturligtvis texter och musik så olika beroende på sin livssituation och sin längtan och sin... Jag har varit med om... Där människor har varit med på konserten och sagt att den låten, den spelar du inte då på den... Jo, det gjorde jag.
Ja.
Och så har man inte liksom tagit till sig det. Så, men när jag planerar, om jag befinner mig i ett... kanske man kan alludera på skolmiljö eller vid en aula i en skola, så det är klart att då plockar jag upp lite kanske egna skolminnen eller sjunger någonting som kan koppla till skolan eller göra någon berättelse. Så jag är dålig på de där varje gång föreställningarna.
Men jag skulle säga bara, jag tänker, du är ju så fantastisk, för du har ju den här oerhörda, tycker jag, och många, många, många humoristiska ådran.
Ja, det är en...
Som ju är så befriande. Jag kan fortfarande skratta ihjäl mig när jag tänker på dig när du står som operasångerska och liksom...
Ja, operadöden.
Operadöden! Och sen så, ja, du får berätta, du som kan den. Jag kan den ju inte, jag har bara sett dig.
Det är svårt att återge, därför att jag är väldigt förtjust i opera. Och så tänkte jag, så har jag gjort om man sen ska kalla det för sång egentligen, eller jag vet inte vad det är riktigt. Det är svårt att beskriva, därför att det är ju en parodi på sina dramatiska arior. De sjunger och sjunger och sjunger om att nu så kommer de snart att lägga sig ner och dö. Men de dör aldrig, utan de bara går vidare. Och då, eftersom tyskar är ett stort operaspråk, så det heter Ich sterbe im Wald, i skogen. Ich sterbe. Och så har jag ett svärd kring midjan. Det ser ut som någon har stuckit mig med ett svärd i ryggen. Ni kan gå in. Det är roligare att gå in på nätet och skriva in Operadöden. Så får man se. Det numret finns där med Malmö symfoniorkester.
Ja, kul. Bra.
En sak. Nej, men och sen dina otroliga, vad är det den där heter nu då? När du ska dra till Guatemala.
Jag har en ranch. Nej, vad är den? Men,
och så du
monologen.
Erogerna.
Ja, erogerna. Det var länge sedan.
Ja, det var väl roligt.
Ja.
Hon ritar in en kart.
Ja, nej, det är en lång monolog. Det är så svårt att återge de här monologerna.
Men det är så häftigt. Men,
ja.
Men den kanske också finns på YouTube. Kan lyssna
när den kanske inte finns. Det hon, jag är lite förtjust. Jag kallar henne för Ynkans moster. Och hon så att säga, pratar lite med mycket luft mellan stämbanden. När man är osäker och lite generad så pratar hon om att jag har insett nu att jag har insett nu att jag måste ju ägna mig åt mig själv också. Jag har bara ägnat mig åt familjen. Och jag tänker att nu tror jag att jag ska ägna mig åt mig själv och gå lite kurser, sånt, chefskurser. Och det här fullness, vad heter det? Mind, alltså de kallar det för mind fullness. Nu vet jag inte hur ful man måste vara för att gå in i kursen. Men i alla fall så det var jag har planerat. Så jag tänkte att, ja, och så beskriver hon en kvinnosituation som ju säkert också många känner igen och säger. Ja, att hon ska fly, det var det du kommer på Guatemala. Att jag tänkte kanske jag bara flyr någon dag med någon eldig älskare till Guatemala. Ja, det är klart att man kan åka Ålandsfärjan också. Det kan men jag tänker mig då att, ja, att det som man ska ägna sig åt och som jag tror är väldigt stärkande har jag förstått, det är en passion. Det behöver inte vara så länge, men bara man kan få en kort version. Bara man går in och handlar och det är någon människa som kommer oss fram och säger, vad får du lov att vara? Och gärna en med fast hull. Och då tycker jag att det kan räcka, liksom, vad får du lov att vara? Och så kan man snabbt tänka igenom vad du får lov att vara. Och så, men jag skulle vilja ha en blyertspenna bara. Och då har det blivit liksom en liten kort person. Man har fått stått och talat med någon människa som man tycker är attraktiv och intressant. Mm. Men längre än så behöver det inte gå. Man kan gå sen. De har haft en mini-person.
Minst en flört om dagen, eller hur?
Ja.
Ja.
Mm. Alltså, det är bara obetalbart det här. Det här är så fantastiskt.
Alexander sitter här med tårarna som rinner av skratt. Så det är en liten föreställning som vi har i podden här med Lill. Det är fantastiskt.
Ja, det är det verkligen. Ja. Men du, var hämtar du? Jo, du hämtar din styrka förstås när du uppträder, när du är i din...
Jag får ju tillbaka mycket från publiken. Jag får energi från publiken. Jag får ju, det måste jag säga. Det får jag ju. Och det bidrar också på sitt sätt. Mm. Men det som sliter är ju... Sen samtidigt så sliter ju nervositeten. Om man är orolig för ett framträdande. Det finns ju... Stress. Jo, men jag kan också bli väldigt stressad. Ska jag säga. Och det vet jag ju att det inte är något bra. Försöker jag hitta. Och då kan man faktiskt just istället för att sitta i någon kramp eller stresssituation så kan man just sätta på musik och röra sig. Mm. Släpper det. Man måste röra sig och det är det rådet jag ger ibland till andra artister för en föreställning. Att inte, jag sätter mig aldrig ner och läser Expressen och väntar på att få gå in på scenen. Utan jag rör mig. Mm. Och det är viktigt för att hålla blodflödet.
Just det. absolut. Jag tänkte en sak vad du sa, att det här med stress och balans och att aktivitet och få det här positiva spiraler är så bra att orka och för hjärnhälsa. Och sen, när blir det för mycket? Och vi har sett ganska mycket nu, jag jobbar på Karolinska kognitiv mottagning, minnesmottagning, speciellt yngre kvinnor som har mycket problem med stress, sömnproblem, burnout. Det har också varit någonting som har kommit mer och mer, det är våran känsla i alla fall. Det finns ingen riktigt bra forskning om man kan säga om stressen har ökat, det kan se lite annan typ av stress idag. Kravet på individen har på något sätt ökat. Men det tror jag är också viktigt i dagens värld när det är så mycket information och vi ska göra så mycket. Att hitta en bra balans. Hjärnan gillar aktivitet. Vi ska göra mycket men också att koppla av och hitta de här som ger positiv feedback till oss.
Ja, nej, men jag tror också, sen tror jag också att man nu i dessa tider alltid förväntas vara nåbar.
Ja, precis.
Det där är ju också stressande.
Mm.
Jag skickade ett sms till dig, säger man. Ja, nej, men jag har inte sett det ännu.
Nej.
Alltså det kravet är, tror jag.
Det är så dåligt samtidigt.
Ja, precis. Och hur ska vi sätta gränserna själva? När kan man vara fri från det att man inte behöver? Det är inte så lätt. Och det tror jag är en av de här. Jag nämnde att sittande är nya rökning. Men jag tror också den här stressen och möjligheterna vi har idag ställer högre krav på oss som individer att sätta stopp någon gång och hitta gränsen.
Jag tror det också. Jag tror att den här återhämtningsstunden är ju väldigt viktig för mig. Och jag har personligen en tillgång och det är att jag har lätt för att sova. Och det är en gåva.
Ja, jag håller med. Jag är likadant. När jag reste mycket, jag kunde somna direkt när planet gick upp. Och jag hade inga problem. Men har man svårt med detta, det tror jag är. Och då måste man hitta något sätt som passar just till den personen att få det lite lättare. Men jag tror sömnen är otroligt, otroligt viktigt. Och i dagens hektiska samhälle, det är där vi ofta tar lite grann om vi har för mycket att göra. Att man kanske sover lite mindre än egentligen skulle vara bra. Där finns också väldigt spännande forskning att under sömnen, det rensas ju hela hjärnan alltihopa. Men även det här Alzheimer-patologin, beta-amyloidprotein, inet verkar rensas under sömnen. Så att få tillräckligt mycket djupsömn är inte bara att vi ska orka, men det finns direkta kopplingar för Alzheimer, vilket jag tycker är otroligt spännande.
Men Mia, då är det ju så att jag tillhör dem som tyvärr har svårt att sova och har haft det i 40 år. Och jag givetvis läser, jag lyssnar, jag försöker ta till mig det som många lärda, dina kollegor som forskar, som berättar och förklarar och så. Och det går, ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Men då inträder ju den här, precis det du säger nu, att man vet hur nyttig sömnen är, hur viktig sömnen är. Och när man då inte kan sova så får man ju då stress därför att man inte
extra
får.
Stress.
För då har man samvete, för att jag vet att jag måste ju rensa min hjärna, annars så kommer jag ju få Alzheimer eller bli dement tidigare. Och hur ska jag nu bete mig i det här?
Det kan bli nästan värre av den här. Jag tänker också att det är viktigt att inte bli stressad av alla riskfaktorer. Vi alla har ju några riskfaktorer och vi alla är olika. Någon kan ha svårare att sova, någon kanske har problem med övervikt eller diabetes eller liksom något annat med kosten, fysisk aktivitet. Och så är det. Vi kan inte vara helt så, men så länge man kan balansera det. Och jag brukar alltid tänka, kan man ha tillräckligt mycket de här positiva sakerna, då kanske det gör inte så mycket om man har en eller två riskfaktorer. Så att jag brukar alltid, och sen sömnbehovet är ju väldigt olika för olika individer. Man kan inte säga på samma sätt att man måste sova exakt så många timmar, utan det är olika. Kan man ta en liten tupplur mitt på dagen om man inte har sovit bra på nätterna, man kan hitta hitta ett sätt att hjärnan ändå klarar detta. Så att tack och lov, man kan inte säga att man måste sova just x antal timmar, utan det är en faktor som är bra. Och sover man inte så bra, kanske hitta något annat som hjälper hjärnan att slappna av, och då kanske det är musik eller socialt umgänge eller något annat som ger den här positiva spiralen i hjärnan.
Och där tror jag att kulturen har en stor betydelse, att gå på konserter och lyssna på musik, ja, vilken musik man än gillar. Därför att då är man också, man är i ett eget rum ofta i den här upplevelsen. Det är också en bra form för avslappning.
Ja.
Tänker när vi nu pratar om det, att hitta de här rena utrymmena, kallar jag det för.
Ja, precis, ja. Det låter fantastiskt. Annat exempel är gå i skogen. Det har man 15-20 minuter gå i skogen. Man har även forskat detta, att den här avkopplande effekten är otroligt stor. Och jag tror också att det är någonting med miljö. Man har förhoppningsvis inte mobilen med sig. Man kan se den här naturen, man kan gå, man kanske kan plocka blåbär, svamp, göra någonting tillsammans med någon annan. Så det gäller att hitta de här lätta vardagsmomenten som är bra för hjärnan.
Skogsbad, det är underbart. Det är verkligen underbart. Och det är det som gör, tror jag, att man älskar att vara på landet. Alla som jag kallar på landet. Just att kunna vara i naturen. Vi har ju talat mycket om musik och kultur, och så kommer in på naturen nu. För att jag vet att du, Pamela, väl, eftersom du har din gård i Hälsingland, eller hur?
Ja.
Ja, att du är mycket i naturen, eller?
Ja, precis. Nej, men jag tror ju på att naturen läker. Efter min hjärntumör också har det varit väldigt viktigt för mig att vara ute i naturen och att vara ute och gå, precis som du säger, Lil. Jag tycker det är otroligt viktigt, och det ger väldigt mycket att vara ute och gå. Jag tycker, när jag som har tränat och spelat handboll på ganska hög nivå sa att jag skulle gå ut och gå, så tyckte folk att men det är väl ingen träning, men det är faktiskt just det det är, och framförallt om man går lite fortare så att pulsen kommer upp. Och då är det så enkelt också, för att alla kan ju göra det, alla kan få upp sin puls, och sen om jag går snabbare eller långsammare än någon annan spelar ju ingen roll, så länge min puls går upp precis som någon annans puls gör det. Och jag tycker att naturen ger så otroligt mycket, och även för hjärnan och mindfulness och återhämtning. Lägg från mig mobilen, eller jag sätter den på ljudlöst och så gå ut och gå. Och nu har jag ju också en hund, så nu får jag ju, måste jag ut om dagen, och det är ju jättebra.
Ännu bättre, fantastiskt.
Och lilla hund. Har du hund, Mia?
Nej, men jag skulle gärna vilja ha. Kanske lite senare i livet när barnen är lite större och kan hjälpa till.
Jag hade ju hund, men sen så, ja, så finns han i himlen. Men vi får se hur det går. Nu är det ju det att jag har ett handikapp som är att jag inte ser så bra. Att jag ser sämre och sämre. Och vad jag skulle säga då, apropå gå, så har jag upptäckt att för mig att gå med stavar är jättebra. Ja. Då känner man när man är ute om det är ojämnheter och om det är liksom mindre gropar. Eller man kan ju använda dem och känna framför också. Istället för då en sån här blindkäpp. Och det är ett otroligt hjälpmedel. Måste säga. Ett tips till många som kanske har problem också med balansen.
Precis.
Att ta stavarna, för det ger en väldigt styrka faktiskt.
Absolut. Jag tänkte nämna där också vad vi gjorde i fingerstudien, var också balansträning var en del av träningsprogrammet, och det var speciellt viktigt för många äldre när man börjar få problem med balansen, att träna även balansen, att minska risken att ramla när man går ut. Så att det är viktigt att tänka helheten, att gå, men även tänka lite muskelstyrkan och balansen om man börjar få utmaningar med dem.
Och just när man använder stavar så tränar man ju faktiskt triceps också, så man får ju mer träning. Man tränar inte bara benen, utan man
tränar överkroppen.
Jättebra. Hänget försvinner.
just det är himla bra.
Ja, det är faktiskt Jättebra. Förutsatt att man verkligen tar tag med stånd.
Ja.
Så det är samma sak där som jag pratade om benen. Att det finns muskler som man inte använder, och så använder man det. Det är bättre att använda de här övre musklerna, både ben och
benarna. Stora muskler i kroppen, precis. En sak till vad jag tänkte nu bara för fingermodellen och Lil, du frågade lite om kostråd och mat. Och det såg vi också i både fingerstudien och den studien där vi tränade personer som hade begynnande Alzheimer. Att det är viktigt om man tränar att man ska också äta mångsidigt kost. Annars orkar inte kroppen och hjärnan. Och behovet för mångsidigt kost ökar när man blir äldre. Så att ta hand om att man får de här fina vitaminer, alla viktiga ämnen som finns i naturen. Och jag brukar alltid säga att försök följa årstiden. Nu höstsäsongen i Sverige är ju fantastisk med allt möjligt vad man liksom naturen kan ge. Så att det är också ett tips att orka sjunga och springa eller gå och använda hjärnan ännu mer. Och vilket glädje när man kan laga mat tillsammans med nära och kära och äta det också tillsammans.
Ja.
Hur någonting som jag har funderat mycket på också, säkert ni med, yrkesverksamma kvinnor som vi är alla. Och det är det här med hur du har kunnat kombinera att både då ha upprätthålla en relation och vara mamma och resa, turnera, stå på scen och komma tillbaka och så.
Vad är frågan?
Ja, min fråga är bara hur, jag menar din modell, alla kan ju inte ha samma modell. Det är som med träning eller kost, att det är personligt förstås, men vad har du kommit fram till? Att hur, så att säga, hittar man en balans där? Eller kan man hitta en balans?
Klart man kan hitta. Det tror jag säkert att man kan. Men det är svårt att hitta, tycker jag. Jag tycker att jag... ofta finns det ju någon del som fallerar. Alltså någon, jag tycker jag hade gärna umgåtts mer med mitt barnbarn. Till exempel. Och även med min dotter. Och jag tror när man... Nej, jag tycker inte att jag har lyckats liksom kombinera det här så jättebra.
Nej.
Det tycker jag inte. Jag kan tänka... Men det går inte att få ihop det alltid. Det går inte att... Framförallt inte om man reser och är ute. Men försöka hitta... Det är så svårt alltid med de här råden.
Ja, nej, men jag menar...
Jag tycker det, men jag tycker att om vi tittar tillbaka generationer så har naturligtvis mormödrar har funnits till och kvinnor har funnits till för barnen på ett helt annat sätt. Nu arbetar vi med det.
Men sen är ju,
och det är att försöka hitta balansen på det. Och sen har vi det här digitala, det här som tar ifrån oss så mycket tid också. Och gå ut och sms och titta och läsa och ha med sig mobilen. Alltså vi måste vara naturligtvis varsamma, mera varsamma om den här umgängestiden, kan jag också tycka. Men jag tycker ju väldigt mycket, men sen att efterleva det som jag tycker egentligen, det är inte så lätt.
Nej. Men det är ändå, jag skulle säga att när du säger hur mormödrar har funnits tidigare, så hade ju då männen inte den rollen som vi ser att män gör, i alla fall yngre män, mer och mer idag. Mm. Eller hur? Att finnas för barn, att det är naturligt att, jag menar, killar vet att, jag menar, om de skaffar barn, är med och skaffar barn, att man ska då finnas och ställa upp på, även om det blir delad vårdnad, så ska man ändå göra det.
Absolut, nu talade jag om min situation, för du frågade mig.
Ja.
Men jag menar, jag säger Sverige och barn skulle ha det mycket svårare om inte tillgången på mormödrar, morfäder, farfäder, farmödrar finns. Jag ser ju hur man går och hämtar ifrån dagis, man bistår. Så det finns en väldigt tillgång på det sättet. Men det är väl det som inte jag har hunnit med så mycket då.
Nej, och sen tänker jag också att det här med balansen, det är svårt att vara i balans. Är man också en person som vill ha något nytt hela tiden, så jag har i alla fall alltid, måste man balansera lite där någonstans att hitta en rätt balans. Sen tänker jag ändå att nordiska länder är ju ändå fantastiska, att vi kvinnor har möjlighet att ha både yrke och familj. Så är det inte i alla länder. Fortfarande akademiskt, när jag tänker, det är inte alltid väldigt många kvinnliga professorer som har familj och sånt. Så att jag tycker ändå att vi har kommit en bit i alla fall där. Sen tänker jag också det här att hitta, man har olika faser i livet, så jag försöker också tänka, man behöver inte hinna göra allt på en gång, att ibland det blir nästan så bild och ångest att man borde hinna göra allt, men hitta perfekt balans kanske inte är ens möjligt om man är en person som vill ha nya saker, men någorlunda balans och lycka mitt i alltihopa lite kaotiska vardagen kanske är tillräckligt bra.
Nej, men vi är ju inte stöpta heller i någon av oss i samma form, som man säger. Och det är väl det ibland som kan vara eller bli arbetsamt, om man nu tittar på vad vi kvinnor förväntas göra eller bidra med i familjen, i samhället och så. Och om det då finns de som säger, ja men en kvinna, hon ska minsann finnas där för det sina och för sina barn och barnbarn och dessutom kunna jobba och så. Det finns ju de som kan. Och så säger man, ja men sen är det andra som inte alls vill vara ute och stå på scen och, eller forska eller studera eller skriva eller vara journalister som Pamela. Jag menar, de tycker om att bara vara med familj och barn och barnbarn. Och jag menar, det är väl det som är en frihet. Att kunna få välja. Och då tycker jag att jag skulle vilja skicka med det till alla. Att vi ska vara lite snällare mot varandra. Att vi inte ska döma. Att vi inte ska döma så hårt. Och tro liksom att det finns någon slags stereotyp att så ska man vara. Och är man inte det så då faller man utanför ramen. Och då är man inte en god kvinna, eller en bra kvinna, eller en god mormor eller farmor. Eller vad man nu
är. Det är men jag talar. Ja.
Det är väl ganska bra att säga, eller hur?
Ja visst, absolut. Ja. Men när det inser jag, men du frågade mig hur jag har fått ihop det.
Ja. Jo, men jag var lite nyfiken.
Ja, förstår. Men jag har inte fått ihop det riktigt som jag skulle ha önskat.
Nej. Nej, men det är också en styrka. Det är också en styrka att inse och att komma fram till att jag kanske inte gjorde det bästa. Men å andra sidan vet jag, för jag har hört dig så många år som jag ändå haft förmånen att känna det, att du ofta säger att ja, men nu ska jag träffa barnbarnet och då ska jag, har jag definitivt avsatt att då ska jag vara med barn och barnbarn och då ska vi göra det. Och det kan ingen rubba på, spelar ingen roll vad som händer. Så att, det måste jag säga.
Ja.
Det har du verkligen gjort. Ja, det har du gjort. Och det, så gör du också, Pam, eller?
Ja, jag försöker. Jag reser ju också väldigt mycket i mitt jobb och har alltid gjort. Och jag kan hålla med Lill där och att det är svårt att få ihop det ibland. Mina barn är fortfarande ganska små. Min dotter fyllde 15 nu för en vecka sedan. Och min son är 17. Och det är inte alltid jag känner att jag räcker till. Men jag försöker. Och jag tänker att känner man bara att man gör sitt bästa, så kan man inte slå på sig själv efteråt.
Nej. Och det är väl klokt. Eller vad säger vår vetenskapskvinna här?
Ja, nej, men det är precis det som jag också tänkte, att man ska vara snällare mot sig själv och mot andra, kanske också göra det bästa. Och just den här insikten att man gör det vad man kan just då. Livet är, det går inte att kontrollera alla saker och vi kan inte göra det. Så att njuta i den stunden och vara nöjd. Och förstås man ska vara ändå ambitiös, tänka man vill bli bättre på många sätt. Man lär sig under hela livet.
Visst, absolut.
Ja, och det är väl positivt att apropå, ja nu måste jag fråga, demens och Alzheimer. De här begreppen är för många kanske lite diffusa, faktiskt även för mig trots allt. Jag menar, är det så att demens är en form av Alzheimer eller är det Alzheimer som är en form av demens eller hur hänger det ihop?
Det är den senare, det är Alzheimer är den vanligaste formen av demens. Vi kallar demens som ett syndrom. Och det finns många olika sjukdomar som leder till demens. Så Alzheimer är kanske det som vi pratar mest om, därför man ibland använder dem nästan som synonymer. Alzheimer är ungefär 60-70% av alla som har demens har Alzheimer. Men det finns även andra former. Har man haft stroke till exempel, då kan man få så kallad vaskulär demens, vilket menar att blodflödet i hjärnan har blivit sämre. Sen det kan finnas andra lite mer sällsynta demensformer som ger lite annorlunda symptom. Så att det är bra att komma ihåg att demens är inte bara Alzheimer, utan det finns även andra orsaker.
Jag hörde något uttryck häromdagen, eller rättare sagt en kvinna som nu är borta, så sa man att hon har haft alkoholdemens. Att demensen har startat på grund av för mycket alkoholintag. Finns det begreppet alkoholdemens?
Ja, det finns. Det kallas alkoholdemens. Det är ganska lite otydligt exakt hur mycket, när kommer den, vilka är faktorerna. Är det bara alkohol? Det vet vi att för mycket alkohol under lång tid är inte så bra för hjärnan. Men förstås, då är det ofta många andra faktorer som också är med. Kanske det att man har ätit lite inte så mångsidigt. Kanske rökning är också med, så ofta det är många faktorer som är bakom alkoholdemens, men det finns och borde forskas mer. Det här med alkohol är alltid spännande, hur mycket är bra eller är det bra och när är det en risk för hälsa?
Ett glas vin om dagen, det är vad vi kvinnor ska klara av.
Det är där ungefär gränsen, och många studier har visat just det här måttliga mängden. Så att det här med alkoholdemens, då är det betydligt mer ofta och under ganska långa perioder. Men sånt finns.
Jag trodde att det var bara ett påhittat uttryck, men då finns det begreppet. Liksom.
Ja, det finns. Det finns inte jättevanligt, inte alls lika mycket forskning vad det finns för Alzheimer. Och det är också någonting vad jag tänker, vi borde bredda lite forskningen. Varför kvinnor har högre risk för demens och Alzheimer? Vad är betydelse av alla olika hormoner, menopaus? Det här med psykosociala faktorer, vi har pratat lite om stress, hur mycket vi ska göra och hinna med och olika andra saker. Så där skulle jag gärna vilja se lite mer forskning framöver också, att bredda lite. 70% av alla som får Alzheimer eller har Alzheimer är kvinnor.
När man tittar på det som får, förlåt Pam, jag ska bara säga, när man tittar på det som får människor att må bra, som vi är inne på mycket också i vår samtal och podd här idag, så tänker jag på engagemang. Att engagemang har jag både läst och hört forskare som talar om, som säger att det är så viktigt för människor. Det kan vara engagemang av olika karaktär. Men det kan vara att man till exempel har en religion. Men det kan också vara att man engagerar sig mycket i någon fråga som är mänsklig, att hjälpa mänskligheten eller att på något sätt. Och då tänkte jag givetvis höra med våra båda gäster, eller våra tre gäster här idag. Vad känner du mest varmt för? Vilket engagemang, alltså samhällskaraktär, känner du mest för?
Barnen, barn och kvinnor.
Barn och kvinnor.
Ja.
Att stödja, stötta, hjälpa barn och kvinnor.
Ja, barn och kvinnor.
Mm. Och Mia?
Jag håller förstås med där, och jag tror att barnen och ungdomar är en grupp som mycket börjar där, hur vi formar våra livsstil och alltihopa, även förebyggande. Vi vet att processen som leder till Alzheimer kan börja 20-30 år innan, så att jag brukar säga att det är aldrig för tidigt att börja förebygga, så barn och ungdomar absolut. Men jag är ju geriatriker, jag jobbar med äldre personer, så jag vill också lyfta den här gruppen äldre personer, allra äldsta. Det är en stor grupp som växer så snabbt. Vad ska vi göra där? Vi brukar säga att 80 är nya 60. Dagens 80-åringar, 70-åringar är inte som det var förr i tiden. Så vi ska hitta nya metoder, nya sätt att hitta den här engagemang och många som blir pensionerade. Vad gör man då? Så jag tror att där finns det otroligt mycket styrka, möjligheter men också sårbara grupper som vi skulle och vi behöver hjälpa.
Alltså vilka kloka ord. Det är nästan så att jag inte har någonting att tillägga, för ni har redan sagt allt. Det här är ju, hälsan är ju det jag brinner för, och det du Lill och Mia har sagt, det ingår ju i det epitetet. Hälsa för mig är ju extremt viktigt. Jag fick ju en dödsdom för några år sedan i och med min hjärntumör och lever på övertid, och jag gör ju det, tror jag, just för att jag tränar, försöker hålla hjärnan i form, äter bra och tar mina promenader och försöker inte att lägga energi på saker som jag inte kan påverka. Och det tror jag är jätte, jätteviktigt. Man sover mycket bättre om man inte, om man försöker lägga energi på rätt saker, ta bort det som är jobbigt, det som ligger och gnager. En sak som jag har lärt mig till exempel, det är att man är orolig för någonting eller man mår dåligt för någonting. Det kan vara någon som har sagt något eller en chef som har varit knäpp eller en löneförhöjning som uteblev. Och lägger man energi på det som man inte kan påverka, då får man det här stresspåslaget. Och det har jag lärt mig, att allt som jag inte kan påverka försöker jag att lägga bort. Och då sover man dessutom mycket bättre. Men då ligger man inte vaken och tänker, den jävla chefen, han ska inte vara kvar längre om jag får bestämma. Utan då har man bara accepterat det. Okej, nu blev det inte den här löneförhöjningen som jag ville ha. Och då kan jag bara fråga, hur ska jag göra för att få den? Och så får man hitta nya vägar. Jag tror att det är jätteviktigt. Och man får jobba med sig själv hela livet, tror jag. Man får sitta och prata med sig själv. Det är jättebra att prata med sig själv. Framförallt under det här året. Det är ingen annan har lyssnat på arbetsplatsen. Men jag kan sitta framför spegeln och prata med mig själv. Jaha, Pam, vad ska vi göra nu åt det här då? Jo, jag tycker så här. Tycker du? Jaha. Ja, men då kanske vi testar det. Jag tror att det är bra.
Det är bra.
Den är bra. Den monologen, den ska vi alla ta till.
Jag är inte lika rolig som Lill när jag kör monologer, men det är bra ändå.
Ja, väldigt bra. Lite analytiskt sådär och lite underfundigt. Ja. Men kära vänner, nu är det så att vi har haft så intressanta och trevliga diskussioner, så nu har faktiskt vår timme gått. Och det är sorgligt, men vi får fortsätta en annan gång. Ja. Om det är något som ni nu vill tillägga och säga, men det här, det hade jag ju velat säga. Och så, ja, ordet är fritt om någon vill lägga till något. Lill, känner du något du vill?
Nej, inte så här direkt.
Inte så här direkt.
Som är samma.
Nej.
Och
det finns massor att prata om. Mia, har du någonting du vill?
Nej, det var fantastiska diskussioner. Det var mycket, jag håller med. Vi skulle kunna fortsätta en timme till minst. Men vi tar det nästa gång.
Ja, vi gör det nästa gång.
Ja? Jag tänkte, vi kan ses igen.
Ja, det gör vi. Ja. Jag skulle summera bara och säga att så viktigt att säga att vi faktiskt har kommit fram till att det som man mår bra av, det är ju att göra det som man tycker om. Om det så är att dansa eller att sjunga eller att gå i skogen eller ja, och förstås då tänka lite att det här är ju bra, det vet jag, att röra oss så att vi får igång det här blodflödet och social gemenskap. Men det känner vi ju att det ger ju energi, det gör ju verkligen det.
Absolut.
Ja, så det är strålande. Så jag vill bara tacka er, Mia Kivipelto, professor på Karolinska. Och Lill Lindfors, som, ja, vad har du för titel egentligen? Det har jag undrat länge. Världsartist?
Nej.
Ikon, tycker jag.
Kulturbärerska.
Kulturbärare, ja. Kulturbärare, självklart. Och Pamela?
Ja, jag tackar också de här fantastiska gästerna vi har. Det är så spännande, så intressant. Det har blivit ett väldigt bra samtal, tycker jag. Mm. Det är det här att man ska sitta och intervjua folk i en podd, men det bästa är ju när ni sitter och pratar tillsammans, Mia och Lill. Och vi, jag och Alexandra, vi sitter bara och lyssnar och tänker, ja, vad spännande. Där kom och vi går in och pratar med varandra på det här sättet. Oerhört roligt. Jag är så tacksam för att ni har varit med.
Mm. Och med det så säger vi, Pam och jag, tack för idag och fortsättning följer.
Ja.
Det kommer mera.
Det gör det.
Tack. Ja, vad bra. Hej då för idag.
Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Du har lyssnat på Alexandras Nära ditt hjärta.